Det här är en podd från Svenska Yle.
Donald Trumps vrede mot Twitter, ja, den bara växer efter att bolaget nu har tvingat Trump att korrigera, vad ska vi säga, innehållsliga övertramp i hans egna tweets. Trump är förstås förbannad på att Twitter försöker sätta munkavle på honom och hotar med att stänga ner sociala medier. Samtidigt så har ju Trump just sociala medier att tacka för att han kom till Vita huset. Så gräver Trump nu sin egen politiska grav inför höstens presidentval. Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag USA-kännare Oscar Winberg. Oscar, följer du Trump på Twitter?
Jag följer inte Trump på Twitter faktiskt. Det brukar vara så att det som Trump skriver på Twitter som är värt att se så kommer upp via diverse journalister och andra som jag följer. Så jag följer inte honom.
Okej, det där var överraskande. Jag på något sätt tänkte mig att man som sådär USA-kännare och forskare, att det är obligatoriskt att följa Trump på Twitter.
Ja, det är säkert för många, men jag gör det här för att hålla liksom egen balans också. Så jag har jag valt en sån här linje.
Ja. Nå, jag följer Trump på Twitter och det gör också ungefär 80 miljoner andra. Jag kollar faktiskt just själv lite närmare på The Real Donald J. Trumps Twitter-konto. Det är lite intressant, alltså 80 miljoner följer honom. Själv följer han bara 46 personer, bland annat vicepresident Mike Pence, Vita husets officiella Twitterkonto, Fox and Friends, och förstås följer han också sin egen familj. Det här ger väl antar jag ett ganska ensidigt och snävt Twitterflöde för Trump.
Det skulle jag säga, och hans Twitterflöde präglas ju ganska långt av att han lyfter upp andra röster vid sidan om då sina egna tweets, och de kommer ju exklusivt kan man säga från det här konservativa hörnet av sociala medier. Det är Fox and Friends, och så är det också stundvis mer liksom konspirationsinlagda individer eller individer med kopplingar till extremhögern som han lyfter upp.
Mm. Jag kollar också att Trump hittills har skrivit ungefär 52 000 tweets på Twitter sen han gick med år 2009. Så om man gör en sån här snabb kalkyl så betyder det här i snitt drygt 4 000 tweetar per år. Men jag antar liksom att takten ju nog har tilltagit år för år. Men i alla fall skulle det här ungefär betyda 10 tweets per dag, vilket sådär spontant inte känns som hemskt mycket. Men sen retweetar han ju väldigt aktivt också.
Det är just det, och de här kommer ju ofta i sån här klungor. Det kan vara vissa dagar då han redan före liksom Washington har riktigt vaknat så har han hunnit skicka iväg en tiotals tweets och retweets. Och då får ju naturligtvis det här följder för hur nyheterna den dagen kommer att se ut när han plötsligt har suttit uppe en natt och skickat iväg budskap som kanske inte helt alltid verkar rimliga.
Hur mycket är det just han då egentligen själv som ligger där i sängen med telefonen och styr den amerikanska nyhetsagendan? Är det liksom han själv som direkt tweetar alltid, eller hur mycket är det hans eget team och hur märker man skillnaden?
Det där hade spekulerats ganska mycket om ända sedan valkampanjen körde igång, och jag har läst analyser bland annat där folk har tittat på de språkliga skillnaderna, de har tittat på huruvida den här på Twitter nämligen framgår det var för slags maskin man har använt för att skriva sina tweets, och de har sett mönster i beroende på vilken manik man har använt, men det är uppenbart att en del av det här handlar om hans team och en del är han själv. I vilket fall som helst så kommer det ju ut till läsarna som om det skulle vara från presidenten.
Precis. Och oberoende så är det ju så att Twitter är en väldigt viktig politisk plattform för honom. Det är där han liksom hemskt mycket för sin politik. Förstås också i andra kanaler. Men ofta liksom så inleds det på Twitter och sen liksom rinner det vidare och sprider sig liksom till de här andra kanalerna. Men nu har Twitter alltså för första gången själv liksom ordentligt reagerat på de inlägg som president Donald Trump då har skrivit på Twitter. Det handlar alltså om två nyligen skrivna inlägg av Trump där Twitter nu har lagt till liksom egna länkar till de här inläggen som går till en sida med uppgifter som då står i strid med det som Trump har påstått. Hur tog det så länge för Twitter att reagera? Men som vi konstaterar så har ju Trump härjat där på Twitter redan länge.
No, kanske huvudsakligen så var det väl bolaget som gjorde en kalkylering helt på basis av det bolag brukar göra, det vill säga vad som gynnar dem själv. Och Twitter drog sig för att gå in i de här väldigt, väldigt hetsiga och polariserande debatterna som då präglar amerikansk politik. Helt enkelt därför för att de riktar in sig på en så bred marknad som möjligt för att kunna fungera. Sen är det ju också så att de här stora internetbolagen är i viss mån i ett beroendeförhållande till Washington. De vill alltså undvika att få politikers ilska över sig eftersom det finns möjligheter att i lagen gå in och titta på hur den ställning de har och hur den ställning de kommer att ha i fortsättningen.
Mm. Samtidigt tänker jag liksom att är inte just den här polariseringen och polemik i sig, betyder det inte pengar för Twitter? Är det inte liksom det här som får igång liksom folk på Twitter och gör Twitter angeläget?
Absolut, de vill ju ha alltså, och i viss mån gynnas ju väldigt mycket av att just Trump har valt Twitter som sin huvudsakliga kommunikationskanal till sina anhängare. Men då ligger det ju i deras intresse att den här polemiken får frodas på kanalen eller på mediet och att de inte går in och lägger liksom lock på när det väl skapas rubriker, skapas debatter, skapas uppståndelse kring Twitter.
Så det var alltså, med andra ord, alltså att Twitter reagerar nu på något sätt för att det kom ett tryck från då liksom andra Twitter-användare eller för att det var liksom businessmässigt det vettigaste nu att reagera?
Ja, alltså jag tror att vi måste sätta den här reaktionen i kontext av också corona då, som så mycket den här våren. Det vill säga, de börjar reagera i början på personer som skickar ut då disinformation om den här hälsokrisen som ju är global, och helt enkelt där satt de in lite extra information för människor som läser de här texterna som innehåller disinformation så att läsarna skulle kunna hitta riktig information. Och nu när det handlar om Trump så har de ju gått in i en fråga som alltså direkt påverkar presidentvalet 2020, det vill säga Trump hävdar att sån här poströstning som man måste ta till när det inte är tryggt att ha miljoner människor att gå till röstlokalerna. Han har påstått att detta är ett försök att fuska i presidentvalet och att det är någonting som demokraterna gör för att manipulera resultaten. Och då när det handlar om en sån här väldigt klar framtida händelse så har Twitter då tydligen beslutat att här drar man sträcka i sanden.
Precis, men varför är Trump då så, varför reagerar han så starkt på de här liksom förhandsröstningarna?
Ja, alltså det är ett tema bland republikanerna har varit inför presidentvalet att försöka begränsa mängden väljare som har möjlighet att rösta. Och det här är någonting som vi kan se på en historisk skala. Väldigt länge har republikanska partier försökt begränsa tillgången till röstlokalerna. Främst då för demokratiska väljare, men överlag så gynnas republikanerna av att så få som möjligt röstar. Och nu när man talar om att kraftigt expandera möjligheterna att rösta för också då grupperingar som traditionellt röstar på demokraterna, så ser republikanerna det som ett enormt hot till deras möjligheter att fortsätta vid makten. Därför har Trump och andra republikaner gått så hårt ut och helt i strid med vad vi vet om att rösta till exempel då med post, så har de hävdat att det här skulle bädda för fusk, vilket alltså inte är fallet.
Så vad är det nu då egentligen Trump försöker göra nu för att hämnas på Twitter?
No, det är en bra fråga. Alltså, Trump har ju alltså hävdat att Twitters försök att kontextualisera hans disinformation utgör ett hot mot det första tillägget i grundlagen, det vill säga till yttrandefriheten i USA. Så är ju inte fallet, alltså yttrandefriheten begränsar ju myndigheterna från att förhindra folk att föra fram sin åsikt på inget sätt påverkade privata bolag som erbjuder plattformar. Men Trump har då alltså måla upp det här som ett hot mot grundlagen, som ett hot mot yttrandefriheten, och ha sin vana trogen försökt tala om det i väldigt drastiska termer, väldigt stora åtgärder, men faktum är att presidenten inte kan lägga ner Twitter eller sociala medier.
Nej, jag tänker att jag menar, han är inte en sån envåldshärskare som har möjlighet att styra liksom globala sociala medier på det viset, fast han kanske skulle önska sig ha den makten. Men nu försöker han ändå på något sätt reglera dem, åtminstone i USA. Vad är det liksom konkret Trump kan tänkas göra här och ha möjlighet att göra?
Det har rapporterats om att Trump igen tänker gå med ett sånt här presidentdekret, en executive order, och på något sätt begränsa makten som dessa bolag har. Det är dock svårt att se att detta skulle hålla upp i domstolen, eller i varje fall att det inte skulle utmanas. Men han har några möjligheter. Den ena är att försöka pressa på att upphäva den så kallade sektion 230 i Communications Decency Act. Och det här är en avgörande del av internetlagstiftningen i USA, som alltså säger att nätsidor är inte ansvariga för innehåll som kommer från en tredje part. Och det är ju naturligtvis helt avgörande för Twitter eller Facebook att de inte är ansvariga för, det vill säga juridiskt ansvariga för allt som skrivs på dessa sidor. Så det är någonting han skulle kunna försöka liksom utöva påtryckning att man skulle upphäva den här sektionen, även om det inte i dagsläget finns ett stort intresse i kongressen att upphäva det. Men det andra som är mer farligt är för de här stora internetbolagen är då justitieministeriets olika kartellutredningar, och där kan presidenten lägga press på att de här ska ta en hårdare titt på hur det går till med Facebook och Google och Twitter också, även om Twitter är lite av en lillebror i det här sammanhanget. Men det som är klart är att vad det än kommer, om det kommer några hårda ord från presidenten, så kommer det att gå direkt till domstolarna, och det finns inget hot om att Twitter imorgon till exempel inte längre skulle finnas med oss.
Precis. Alltså jag är ju säkert inte den enda som på något sätt ser en stor ironi här. Trump lever i praktiken sitt politiska liv ute på Twitter och har en massa följare där. Och det är mycket sociala medierna just som har fört honom till Vita huset. Och nu går han till attack mot dem just inför höstens presidentval. Vad är liksom logiken här?
Alltså, jag tror att det finns flera motiv bakom det här, men jag skulle sätta det i sammanhanget av hans förhållande till högermedia och i synnerhet till Fox News. Det vill säga, Fox News är ju en av de största supportrarna av Trump, i synnerhet i mediamiljön, där de hela tiden stöder honom och arbetar för hans agenda. Trots det så ser vi med jämna mellanrum väldigt, väldigt hård kritik från Donald Trump och från Vita huset just mot Fox News. Och jag skulle säga att det här är lite samma sak som händer nu, det vill säga den där kritiken handlar egentligen om vad man på engelska skulle kalla att working the refs. Alltså att jobba domarna. Så i en ishockeymatch eller en fotbollsmatch så har vi sett samma ske där spelarna liksom går fram och klagar ständigt och jämt på domarna om att här skulle vara en frispark eller här skulle vara en utvisning. Helt enkelt för att påverka hur domarna kommer att döma i framtiden. Det vill säga skapa den där bilden av att nu har du inte varit riktigt rättvis mot mig och då kommer du att kompensera framöver. Och jag tror att här har vi exakt samma mönster.
No, det här att Trump liksom tar till starka känslor och är arg och så här, det är ju inget nytt. Men nu ser vi liksom att han då liksom grälar öppet med Twitter och han grälar delvis med Fox News. Jag menar, gräver inte Trump på något sätt sin egen politiska grav här just inför presidentvalet när han utöver den kaotiska coronakris som råder i USA nu börjar bråka med både sociala medier och traditionella medier just då han kanske skulle behöva dem mer än någonsin?
På sätt och vis kan man tycka att det är så fallet är. Å andra sidan så finns här två aspekter, och den första är då det att det här distraherar från de egentligen liksom riktigt viktiga sakerna för amerikanerna just nu. Vi talar alltså om över 100 000 amerikaner som har avlidit i samband med corona. Vi talar om klara brister i hur myndigheterna, de federala myndigheterna, alltså har bemött den här krisen och har agerat under krisen. Det här är sånt som Trump vill att vi inte diskuterar i nyheterna. Han vill dra bort uppmärksamheten från de här negativa aspekterna som är alltså väldigt allvarliga och väldigt många just nu. Å andra sidan så finns där också en väldigt, väldigt rudimentär aspekt av Trumps kampanjförande, och det handlar om det här med upprördhet och offerkänsla. Trumps kampanj har alltid handlat om att måla upp bilden av att hans anhängare är offer och det finns någon slags elit som styr och ställer på ett sätt som är ett hot, och han lovar sedan att vara deras förkämpe.
Tror du det här är en strategi som kan hålla honom kvar i Vita huset?
Det är ju en strategi som har fört honom dit, men faktum är att det finns inte i dagsläget tillräckligt många av de här riktigt liksom starka Trump-anhängarna för att vinna ett presidentval i USA som går rätt till. Och det är svårt att se hur han kommer vidare från den där 40% av röstarna till 45-47 som skulle behövas för att kunna vinna.
Oskar Winberg, USA-kännare, tror att du var med i nyhetspodden igen.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.